Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Kajsa Karro, du är regionstyrelsens ordförande i Östergötland och socialdemokrat. Varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket.
Hör du, det går inget vidare bra för Socialdemokraterna nu. Vad är det som händer?
Nej, men det är ett tufft läge. Men man ska också komma ihåg att Socialdemokraterna ju gick till val på att bland annat bryta blockpolitiken och spräcka alliansen. Och det är ju faktiskt någonting man också har gjort genom det här januariavtalet. Och det är väl bara att konstatera att det också kostar opinionsmässigt att vara med och styra. Men för mig så hade ju alternativet att inte styra också varit värre med de politiska lösningar som fanns på bordet.
Mm, du är ju faktiskt en ledande politiker i Socialdemokraterna idag. Du är en av endast 9 socialdemokrater som är ordförande i regionerna.
Mm.
Och du styr också i en region tillsammans med borgerliga partier. Ungefär som det ser ut i riksdagen, fast där är det ett januariavtal.
Mm, mm.
Borde Löfven göra som du gör? Och regera på riktigt ihop med små borgerliga partier?
Det är väl alltid en liten skillnad i hur man kan kompromissa och komma fram till frågor regionalt och nationellt. Min bild är att det kanske är enklare att komma överens på den regionala nivån.
Mm.
Men vi har ju samarbetat med Centern och Liberalerna och Miljöpartiet sedan valet 2014. Och jag tycker att det fungerar väldigt väl.
Mm.
Såklart får man ge och ta. Men det får man göra i alla samarbeten.
Mm.
Men jag tycker att vi har hittat ett bra sätt att kompromissa fram.
Mm.
Bra politik som också är det bästa för östgötarna. Mm. För det är östgötarnas fokus vi måste ha.
Ja. Känner du att du har fått som socialdemokrat då, avstå från någonting som ni liksom väldigt gärna skulle vilja ha gjort? Eller som ni...
Det är väl klart att det alltid är så att man får ge och ta. Liberalerna och Centerpartiet är ju kanske mer för frågor som rör valfrihet än vad jag som socialdemokrat är. Men som socialdemokrat är inte jag helt emot valfrihet heller, utan man får hitta kompromisser och lösningar där det fungerar bra. Där man ser att andra alternativ kan lämpa sig för sjukvård då, till exempel.
Mm.
Så att jag tycker att det handlar om att ge och ta. Men att jag som socialdemokrat känner att jag måste få ut socialdemokratisk politik av mitt samarbete också.
Mm.
Så att man inte bara lägger sig platt heller. Och det tycker jag att vi har fått med flera av de frågorna vi gick till val på här regionalt.
Mm. Det stormar ju nu, eller stormar, småblås i varje fall runt partiledaren Stefan Löfven. Och i riksmedia är det ett stort ståhej, så att säga. Det är flera socialdemokrater, bland annat byggnadsordförande som sitter i partistyrelsen och kommunalråd av olika slag och så vidare. Och enskilda ledamöter som tycker att det är dags för Stefan Löfven att avgå och lämna över till någon ny kraft inför nästa val. Vad säger du om det?
Tycker inte att det är läge för Stefan att avgå. Lasse Stjernqvist skrev en väldigt bra text kring det här igår, som jag tyckte satte fingret på det väldigt bra, att Stefan är kanske inte den där rappaste debattören, han kanske inte är den som med influencers på, på fester, och han kanske inte är de här snabba replikernas man, men däremot tycker jag att han har gjort jättemycket för socialdemokratin. Han är ju den statsminister som har liksom spräckt alliansen, som har brutit blockpolitiken, och som ju faktiskt också har fått igenom väldigt mycket socialdemokratisk politik när man tittar på välfärdsmiljarder och satsning på välfärden, saker som vi ju som parti alltid vill satsa och driva på. Så jag tycker Stefan gör ett bra jobb, och jag ser gärna att han är kvar. Och ska man byta ut en person behöver man ju också ha en gemensam plan om vem som skulle ta över, och det upplever jag inte att partiet har.
Nej, eller hur? Och det där är väl, så känner jag också mycket, alltså, där man lyssnar in och känner in att man inte är överens. Och det betyder, jag tror Göran Eriksson i Svenska Dagbladet skrev att Stefan Löfven sitter i en gyllene bur. Han kan inte sluta även om man vill. Det kan ligga någonting i det.
Ja, men faktiskt.
Idag kom det opinionsmätning. Idag är det torsdag. Är det 21 eller 20 februari?
20
februari, och det kom från SVT Novus då, och vi inom Socialdemokraterna ligger på 23,2%. Hur långt ner kan det gå innan?
Nej, men för det ska man ju aldrig säga aldrig, men förhoppningsvis är ju botten någonstans nådd här. Och det som blir viktigt för oss som parti är ju att vi blir tydliga med liksom vad är socialdemokratisk politik utifrån januariavtalet. Vi som parti har ju alltid drivit frågan om välfärden högst. Där måste ju vi ju fortsätta driva frågor som också värnar välfärden. Att vi som parti kan vara en garant för välfärden. Och det tror jag kanske inte att alla upplever. Våra väljare upplever idag. Och där är det ju en bakläxa såklart för oss. Att vi också måste ha tydligare svar på de frågor och den liksom oro idag som finns i samhället. Kommer jag få vård i rätt tid? Är köerna för lång? Får mitt barn hjälp på BUP till exempel? Ja, det är ju sjukvårdsdebatten, om jag tar bara den, är ju väldigt omfattande idag i jämförelse med hur det såg ut när jag klev in i sjukvårdspolitiken.
Ja, men vad är bild och vad är liksom verklighet? Det är oerhört svårt att reda ut naturligtvis, för det finns så många olika verkligheter och bilder. Precis. Och upplevelser. Men i det stora hela, är välfärden i kris eller är det bara ett påhitt?
Nej, men om man tittar på vad kan vi göra med välfärden idag? Och vad kunde vi göra för liksom 30-40 år sedan? Så ser vi ju att man överlever ju, en stor andel överlever ju hjärtinfarkt idag, till skillnad för 30 år sedan. Vi har infört en del läkemedel idag som gör att man också kan leva ett normalt liv jämfört med vad man kunde för 30-40 år sedan. Så att den medicinsk-tekniska utvecklingen går ju jättesnabbt fram. Vilket också gör att vi kan göra väldigt, väldigt, väldigt mycket mer idag än vad vi kunde tidigare. Vilket också gör att vi lever längre. Ja. Tack vare att vi också har kunnat få så bra hjälp genom åren och att den här utvecklingen har varit så stark. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg i debatten. Men sen är det ju ett stort fokus på efterfrågan. Efterfrågan ökar på hälso- och sjukvård. Ja. Och det ser vi inte minst med etableringen av alla nätläkare till exempel och appläkare. Där man liksom via telefonen i bakfickan i princip kan chatta eller få ett läkarbesök. Och det där är ju en utveckling som, ja men, mer efterfrågan kräver ju mer efterfrågan på något sätt.
Men är det så, springer folk till sjukvården i onödan eller? Har det blivit något? Ungefär som att gå på Konsum så klickar man in eller springer till vårdcentralen.
Nej, men man ska väl aldrig säga att någon söker någonting i onödan, för har man en oro så har man ju det, och det kan man ju liksom inte bli ifråntagen. Men däremot tror jag att vi måste bli bättre på att skapa en trygghet bland våra medborgare. Vad kan man göra själv? När ska man åka till akuten? När ska man stanna hemma? När kan man ringa sin vårdcentral så att man också känner sig trygg i vilka kanaler som finns. Och att man också faktiskt får hjälp när man är i behov av vård.
Socialstyrelsen släppte just idag faktiskt sina öppna jämförelser, och rapporten omfattar 164 sidor och plus massa annat i bilagerform att läsa, så vare sig du eller jag har hunnit att titta på den där varje sida. Men om du utgår från ditt fögderi där i Region Östergötland, vad skulle du säga, vad är det mest problem med, alltså, om man säger om ert vårdutbud, vad är mest problem med?
Nej, men Östergötland kommer ju alltid väldigt väl ut i den här typen av undersökningar och öppna jämförelser med just vår medicinska kvalitet. Mm. Vi har väldigt hög kvalitet på den vård vi bedriver i Östergötland. Mm. Och det är jag stolt över, och det är vår personal som ju bidrar till att vi har så bra kvalitet. Så det tycker jag alltid känns bra. Mm. Det som är utmaningen för Östergötland är ju att vi inom en del områden har utmaningar med tillgänglighet. Mm. Att man inte kommer fram till vården. Mm. Och då vet vi ju att vi har en del utmaningar i ögonsjukvården och i köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Och där försöker vi också göra satsningar och åtgärder för att minska köerna. Mm. Och den här nya uppdaterade kömiljarden som kom förra året har ju också gett resultat, och vi ser att köerna till den östgötska sjukvården också sjunker. Mm. Och det tycker jag känns skönt. För det är också en viktig sak apropå trovärdighet som parti. Mm. Klarar inte vi att hantera köerna i den östgötska vården, så är det också en sån där trovärdighetsfråga.
Mm. När man ser på de öppna jämförelserna, det jag har hunnit se nu på morgonen här, är att precis som du pekar på så sjunker tillgängligheten, alltså den upplevda tillgängligheten hos människorna, den fortsätter ner. Inte så väldigt mycket, men den fortsätter ner. Samtidigt så är det så att det går fortsatt allt bättre, alltså i ett nationellt perspektiv. Så att säga, med cancer, med hjärtan och med de här stora, tunga folksjukdomarna så att säga, så är överlevnaden och behandlingsframgångarna blir bättre år från år från år. Då tänker man så här, är det inte bara ett jävla gnäll på sjukvården hela tiden? Jag menar, det har satts en bild och sen ska ni politiker leverera mot en bild som egentligen bara är fake. Mm. Eller?
Nej, men sanningen finns nog någonstans mitt emellan. Det går. Alltså, vi har jättehög medicinsk kvalitet. Vi har liksom forskning i Sverige som är i världsklass på hälso- och
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vi har utvecklat oss jättemycket under de här åren, och jämför vi oss med liksom sjukvårdssystem runt om i världen så har vi ett av de bästa systemen. Mm. Men på andra sidan så har vi den här bilden av att man ringer sin vårdcentral och inte kommer fram. Och då är man orolig och åker upp till akuten istället. Mm. Eller att man får vänta 8 månader på en ögonoperation. Mm. Så det finns ju vittnesmål som också visar på att det finns saker i hälso- och sjukvården som vi också behöver rätta till. Mm. i den delen. Så att sanningen finns väl någonstans mitt emellan. Jag skulle säga att man ska inte vara orolig att man inte får den vård man behöver i hälso- och sjukvården, varken i Sverige eller i Östergötland. Mm. Men däremot behöver vi jobba för att också klara av tillgängligheten som vi ser också är lite sjunkande. Även om vi har bättre siffror nu än vad vi hade i början på förra året. Mm.
Skulle du säga att vården är effektiv? Socialstyrelsen pekar i sina öppna jämförelser här på att utslaget över det landet så använder vi ungefär 50 000 kronor per invånare och år för sjukvård. En del av det här betalar vi själva, lite läkemedel och lite egenavgifter vid läkarbesök och så vidare. Va? Men, och en del står staten för, en del har kommunen för. Det är ett sammanvägt tal det här, men det stora är ju regionerna naturligtvis som har det största sjukvårdsansvaret. Och man visar också, man jämför vilka kostnader finns då i regionerna, och här ligger Östergötland traditionellt sett lågt och ligger fortfarande lågt, ungefär nästan 26 000 kronor per invånare. Det ökar lite från förra året, men ligger lågt, tror jag, är fyra från. Är det en effektiv vård? Jag menar, om man säger 50 000 kronor här och skattepengar i huvudsak per invånare. Vad får vi för pengarna? Är det, får vi något? Är det bra?
Jag tycker att man får ganska mycket för de pengarna. Av liksom hela vår budget i Region Östergötland som omsätter ungefär 17 miljarder så går ju ungefär 12 av dem till hälso- och sjukvård. Mm. Så att det är ju också det som är vår absolut största budgetpost och som vi också satsar på. Om man tittar på liksom det svenska välfärdssystemet som ju också är väldigt generöst och generellt där vi har låga egenavgifter för väldigt mycket vård så tycker jag att man får mycket vård för pengarna. Mm. Men med det sagt så behöver vi ju såklart fortsätta jobba med de utmaningar vi har. Mm. Och det finns några saker inom hälso- och sjukvården som kan bli än mer effektiva också. Mm. Och med det sagt så tänker jag inte att man ska springa fortare utan att det kanske handlar om hur vi riggar systemen så att de också får ut det mesta av läget.
Hur är det med tillgången på läkare, sjuksköterskor? Finns det vad som behövs eller? Är det stora brister eller?
Nej, men det är ju en stor brist när det kommer till sjuksköterskor. Absolut, och det är vi ju inte ensamma om heller i Östergötland, utan det ser ju likadant ut nationellt. Och därför kan vi ju inte fortsätta liksom business as usual, utan vi måste göra liksom förändringar inom hälso- och sjukvården. Och nu pratar vi ju mycket om att vi ska göra den här förflyttningen från liksom den sjukhustunga vården till att vård ska finnas mer nära människor. Och då handlar det ju om kanske utbyggda vårdcentraler, vårdcentrum som man tittar på i Finspång och att mobila lösningar är en annan sån sak som vi har mobilröntgen här till exempel.
Men det där är ju väldigt kontroversiellt kan jag tänka mig. Jag vet, det är väl det man håller på någon variant av i Stockholm, eller hur? Man säger upp personal på sjukhusen för att frigöra resurser för vårdcentraler. Det är väl ungefär den idén, är det inte så?
Ja, man kan nog göra det på olika sätt. Så det är så som Stockholm, den moderatledda Stockholm får man väl ändå säga, motiverar sina varsel. Mm. Jag ser väl inte att det är den lösningen vi ska göra just i Östergötland. Utan om vi ska göra en omflyttning så behöver vi ju också se till att delar av liksom våran specialistvård eller vård som finns på sjukhus också flyttar ut till våra människor.
Ja. Frågan är ju het, eller kan bli het, inte minst här i Norrköping. Vi minns ju 2006 inför valet då, så när det var stor oro, inte bara upplevd utan faktiskt oro, så för att man tänkte sig göra en sån där förflyttning, så att akuten inte skulle öppet här och att det skulle flyttas grejer, man skulle åka mer till Linköping och till andra håll och sånt där. Och det ledde ju till en sensationell valförlust för Socialdemokraterna. Ni styr ju då. Det tog 8 år att komma tillbaka. Det är liksom inte, man kan inte bara klampa på här, eller?
Nej, och den typen av förändringar är ju inte aktuella, utan brinner vi med dess akut och alla delar som brinner vi har kommer ju att finnas kvar. Utan det här handlar ju snarare om att bygga på de delar som vi har. Ta ett exempel från Motala, där man har en läkare som är på sjukhuset som åker ut till patienter som är sköra, sjuka och äldre, så att de slipper hamna på akuten. Mm. Så att man får vård i hemmet när man behöver det. Så att det handlar snarare om den typen av förflyttning än förflyttning av verksamheter på våra sjukhus.
Mm. Ja, idag har jag Kajsa Karro här som gäst i Vida möter. Hon är ordförande i regionstyrelsen i Östergötland och socialdemokrat. Och vi talar en del om hur det går för Socialdemokraterna egentligen och hur det går för sjukvården i Region Östergötland. Socialstyrelsen har ju, som jag har nämnt tidigare, släppt sina öppna jämförelser idag. Och där finns alltså öppna jämförelser av sjukvården, sjuk- och hälsovården i Sverige. Och man mäter också regionerna mot varandra där. Och där finns ett sånt där, om jag översätter det till svenska, vårdbehovindex, där man lägger samman olika faktorer som påverkar hälsoläget, så här, utbildning, inkomst, utländsk bakgrund utanför EU, ja, det är 5-6 parametrar, ålderssammansättning och sånt där. Mm. Allt som vi vet så här påverkar efterfrågan av sjukvård. Och det ligger ju Östergötland relativt bra till, en bra mix, blandning så att säga, på de allra flesta områden, utan man kommer till utlandsfödda, där Östergötland har den högsta siffran. Alltså här är utlandsfödda utanför EU, alltså Sydösteuropa och Afrika, Asien, Latinamerika. Och det är så pass högt där, så Östergötland hamnar där 4 från slutet, alltså mest, man säger, allvarliga läge. Mm. Det skiljer sig inte så mycket, om riksindex är 1, så hamnar Östergötland på 1,03, men det är ändå, de flesta regioner ligger under 1.
Mm.
Så där, så har ett bättre läge.
Mm.
Och det här är ju för framtida. Man har en liten varningsklocka, så att säga. Att,
just det.
Är det något ni väger in i, alltså de här, jag har inte sett de här siffrorna förut, men det är ju så här återkommande index. Mm. CNI heter det på engelska.
Men just det.
Mm. Vårdbehovindex säger jag.
Ja, men precis. Ja, just det. Ja, men då. Ja. Ja, men precis. Nej, men vi har ju jag börjar så här,
ja.
Så att vi inte gör det för tekniskt. Nej,
tänker jag. Visst,
nej. Nej, men för målsättningen för mig som socialdemokrat och också för hela koalitionen egentligen jag styr är att vi ska ha en jämlik vård.
Mm.
Och att vi ska ha liksom en vård som är lika oavsett vem du är eller liksom var du kommer ifrån.
Mm.
Och vi vet ju också att Östergötland inte har en jämlik vård överallt. Och vi har verkligen inte heller en jämlik hälsa i alla delar. Där sjukvården är en del och det samhället och liksom andra delar påverkar. Vi vet ju att det spelar roll om du är man eller kvinna, om du är utbildad, högutbildad eller inte, eller högskoleutbildad eller inte. Det spelar roll om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Allt det här spelar ju roll för hur du skattar din hälsa och hur man också mår. Finns det liksom forskning på. Och det där blir ju ett viktigt perspektiv också i ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och hur vi ryggar våra system.
Mm.
Och där tror jag att liksom en generell välfärd med liksom låga trösklar är en viktig del för att också få en ökad jämlikhet.
Mm.
Men det är såklart att vi som region behöver göra en del riktade insatser i de områdena där vi vet att vi också har en lägre skattad hälsa. Hageby, Norrköping är ju ett sånt område till exempel. Skäggetorp i Linköping är ett annat. Och där tycker jag att det är viktigt att vi också gör mer riktade insatser för att få människor att öka sin hälsa men också få tillgång och kontakt med vården. Mm. Och där gör man ett jättebra jobb till exempel på vårdcentralen. Mm. Cityhälsan Söder heter den ju nu för tiden.
Så är det. Hörru du, jag tänkte vi skulle sluta där vi började. Vi började ju med det utsatta läget för Socialdemokraterna i opinionen och som regeringsparti och med januariavtal och allt detta. Och du sa då så här att Stefan Löfven har gjort det han sa att han skulle göra, det vill säga spräcka blockpolitiken. Men är det inte egentligen så att okej, man har spräckt den gamla blockpolitiken, men är det inte så att vi är på väg in i en ny blockpolitik? Är det inte det man ser? Alltså du har ett block där Socialdemokraterna försöker att se om det går att regera med Centern, Vänster, Miljöpartiet. Och på andra sidan försöker Moderaterna se om det går att regera med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Mm.
Att det är två nya block egentligen. Det är, ja.
Nej, men hade någon frågat mig när jag gick med i SSU 2002 att vi skulle se att Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna skulle göra gemensamma sak på riksnivå, så hade jag ju skrattat och sagt att det kommer aldrig ske.
Nej.
Så det är ju ett helt nytt politiskt klimat som vi befinner oss i nu. Och det kommer vara en utmaning för alla partier. Så visst är det så. Vi ser ett nytt högerkonservativt block växa fram på nationell nivå.
Men ser vi ett nytt socialdemokrati, lite vänster, liberal block också växa fram? Det ser jag i varje fall. Vad ser du?
Nej, men det som jag tänker är viktigast där, det är ju oavsett vem man samarbetar med. Jag tycker att det, för mig har det känts bra att samarbeta med Centern och Liberalerna, men det som är viktigast är att vi som socialdemokrater inte tappar våran kompass och våran politik, utan att vi alltid behöver liksom också få igenom våran politik och vara trovärdiga gentemot våra väljare.
Mm.
Sen så hoppas jag att det såklart är i gott samarbete med och goda samtal med bland annat Liberalerna, Centern och Miljöpartiet, även Vänsterpartiet.
Vi får se, hör du. Stort tack för att du kom till Vida möte, Kajsa Karo.
Tack så mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.